Det är bara att köra igång alltså.
Hej och välkomna till K-podd. Ni lyssnar på Emil Schön som till vardags är pressansvarig på Riksantikvarieämbetet.
Jag har med mig två gäster i studion idag och Henrik Lövenhamn som sköter tekniken.
Jag skulle vilja presentera Helene Simonsson och Katrin Hinrichs Degelblad. Vill ni säga någonting om er själva, Helene? Vad gör du här?
Jag är utredare på kulturvårdsavdelningen och är då inriktad på sten och puts.
Ja, jag är då också utredare på konserveringsvetenskap och jobbar mest med färg. I botten är jag då utbildad på färg på underlag, skulle jag vilja säga, konservering av färg på underlag.
Så då förstår ni att vi kommer att prata en del sten och en del färg och hur de två möts här i arbetet på Riksantikvarieämbetet. Men vi ska börja någon helt annanstans. Vi pratar om konservering och hur man bevarar material och så. Men vi pratar också tv-serier här ibland. Mm. Och Katrin, då har det kommit till min kännedom att du har ett visst intresse för tv-serien Game of Thrones. Stämmer det?
Ja, det stämmer absolut.
Berätta lite mer.
Vad är det som lockar? Ja, jag är ju jätteförtjust i drakar till att börja med. Så det, där kan man väl direkt förstå att man blir fascinerad av huvudpersonen.
Och för er som inte vet det så är Game of Thrones en tv-serie. Den sänds i 5 säsonger och den bygger på en bokserie. Sagan om Isabel av George R.R. Martin. Och jag kan inte låta bli att tänka att även Tolkien har 2 R i sitt namn. Vet du något om det, Katrin, vad det kommer att säga av?
Nej, men jag gillar även Tolkien, helt klart.
Det är något man lägger sig till med när man skriver fantasy.
Ja.
Hur som helst har det snackats väldigt mycket inför den 6:e säsongen om en karaktär som dog i slutet av säsong 5.
Mm.
Nu får jag be om ursäkt om det här är en spoiler för er som inte har sett färdigt säsong 5. Men Jon Snow föll död ner.
Ja.
Har du följt?
Ja, jag var väldigt chockad när det där hände. Och som tur var jag inte ensam. Jag tittade om tillsammans med några kollegor härifrån faktiskt. Så vi började genast och spekulera hur det här kommer att sluta. Men det har ju ryktats i alla fall. Att skådespelaren är fortfarande anknuten till serien. Så förhoppningen är väl att den på något sätt återuppstår.
Och han finns med på affischen inför säsong 6.
Ja, bara det är ju en spoiler om något.
Och häromdagen gick de ut och bekräftade att han kommer tillbaka på något sätt. Så att,
skönt.
Vi är ledsna för det. Jag själv har läst de här böckerna. Mm. Alla 4000 sidor eller någonting så långt har kommit. Och jag kan säga att det går inte så bra för den oäkta pojken Jon Snö där heller. Men de skiljer ju sig lite, böckerna och tv-serien, vad jag förstår. Så att
jag är fortfarande fast i bok nummer 4, tror jag. Jag tappade bort mig i alla olika släkter och namn. Det kom nya till och
ja, det finns.
Och istället för hela tiden bläddra där längst bak där det är en uppställning om vilka familjer som hör ihop med vilka och så där, så gav jag upp.
Och alla 798 karaktärer och de hänger ihop så där. Jon Snow är alltså oäkta son till Eddard Stark.
Mm.
Så långt är man med om man har sett första säsongen. Vi lämnar det där och går över till sten och färg. Och det är därför ni är här. Vill någon av er berätta, vad är det ni har ihop här på myndigheten? Med att få specialkunskaper.
Ja, det är ju, till att börja med finns det ju faktiskt sten som är bemålad. Så av den anledningen så har vi ju någonting gemensamt. Och sen var det för ett par år sedan som våra runexperter här på avdelningen hade med sig, eller kom med ett par stenar som kanske kunde ha färgspår på sig. Och då började vi prata ihop oss.
Runstenar alltså?
Ja, några fragment.
Mm. Och jag vill lägga till eller ytterligare förtydliga att jag måste ju erkänna att i princip all sten har varit bemålad.
Mm.
Därför att det är en skyddsbehandling helt enkelt av sten. Så att stenen har inte varit sig själv nog. Det är ju först på 1800-talet som man börjar tycka att stenen är vacker och ska synas. Men innan dess så var den ju bara ett underlag för bemålningen. Jag måste erkänna det fastän det tar mig emot att säga att i det här fallet så har färgen varit en väldigt stor del av uttrycket. Både vad det gäller byggnader, skulpturer eller runstenar.
Du säger erkänna, för du Du har inte alltid tänkt så.
Vi har lite diskussioner här då och då om vad som är viktigast.
Och färg går före form. Och jag är ju utbildad skulptör och måste därför hävda att formen går före färgen. Men ibland får jag faktiskt ge mig.
Runstenar, hur många runstenar finns det i Sverige?
Cirka 2500.
Och har vi bara koll på allihopa?
Ja, både ja och nej kan man säga. Det beror på vilken aspekt du menar. Menar du det språkliga så har ju Magnus Källström och Laila Kitzler och Åfeldt som har varit här tidigare i K-podden. De har ju full koll på det språkliga. Däremot så kan det vara knepigare vad det gäller vården, hur de mår. Och det har ju bland annat med att som sagt är väldigt många runstenar. Det är cirka 1700 som står utomhus. Och vi har ju ett dilemma med att det är väldigt snabbt, speciellt nu med klimatförändringarna med blötare vintrar, så växer landskapet igen. Och det gör att många runstenar kan hamna mer eller mindre i buskage eller sly eller i skog helt enkelt. Det växer snabbt på dem. Lav är en sån där fråga som jag väldigt ofta får. Varför hittar man lav i naturen? Och lav älskar ren luft. Så där är det faktiskt så att det här att vi får mycket lav, det är ett bra tecken. Om du är inne i en storstad till exempel, i Stockholm, så har man inte problem med lav. Och det är bilavgaserna som är orsaken till det. Så det är inte det att man är bättre på att rengöra byggnader jämfört med runstenar. Utan det är liksom den naturliga förutsättningen.
De har luften bra helt enkelt. Om ja. Man ser mycket lava. Mm. Hur många av de här har färgspår då, Katrin? Vet vi än det?
Nej, det vet vi faktiskt inte. Det är ju en del då som vi vet har rätt mycket färgspår, ursprunglig färgspår kvar. Och då finns det bland annat några stenar på Öland.
Som har stått utomhus alltså?
De är inomhus.
De är inomhus, de finns inne i kyrkan. Och de har tursamt nog tror jag också varit en del av inbyggda, återanvänds som ett byggmaterial. Och därför så har färgen varit skyddad.
Mm. Den har inte varit utsatt då för väder och vind? Eller man har inte nött på den?
Och man har inte tvättat och målat. Stenar som står utomhus har ju varit väldigt hårt tvättade tidigare. Mm. Och det här är ju en av de sakerna, apropå, vi pratade om Nämforsen, den här konferensen som vi höll i våras.
Ja, berätta lite om vad det var.
Det var ju då en konferens som hette Ren sten och som var inriktad på rengöring och dokumentation av ristad sten. Och då kunde det vara både hällristningar och gravvårdar och bildstenar och runstenar och sjömärken och vallristningar. Alltså i princip vad som helst där man har ristat på stenen. Och det var just för att vi vill komma åt det här att hittar man pigmentspår på en sten. Och ibland kan det vara så att pigmentspåren är inte synliga för blotta ögat. Men då gäller det att veta vad man gör när man rengör och vilken metod man ska göra. Och det andra var dokumentationen, att man kan dokumentera på en massa olika sätt.
Är man enig om hur man ska hantera stenar och rengöra dem, runstenar? Eller finns det olika skolor här?
Det finns väl olika infallsvinklar. Frågar du någon som är då språkintresserad eller av att läsa vad som står på stenarna, så är den kanske mycket intresserad av att få bort så mycket från ytan som möjligt för att ristningarna ska vara tydliga för dem att läsa av. Frågar du mig som då tänker att det skulle ju kunna finnas färgspår på den här, så skulle jag ju helst vilja att någon tittade på om det överhuvudtaget fanns en chans till detta. Och innan man börjar rengöra eller även torrborsta eller någonting.
Så ur ditt perspektiv så har runtydarna varit och förstört en del stenar?
Det kan ju inte uteslutas. Jag tror säkert också att många sten har räddats just för att man har, man har hittat ristningar på den och sen har man tagit hand om den på ett bra sätt.
Och det var väldigt mycket också just att man från konserveringshåll så tänkte man att laven var skadlig och det var därför laven skulle bort till varje pris, för man tänkte att det skadar stenen. Nu är vi lite mer försiktiga med vad vi säger om borttagningen av lav, därför att man konstaterar att varje gång man rengör stenen så försvinner också en del av ytan. Och det finns en rapport då som runstensvittring under 400 år som Riksantikvarieämbetet gav ut 2001. Och där man beskriver det, att det som har visat sig slita allra mest på stenarna är rengöring. Så då insåg man ju att den här rengöringen som man gjorde för att ta bort laven som man trodde var farlig, att det blev lite felriktad vänlighet kan man säga. Att man i sin iver att göra gott faktiskt bidrog till att ytan skadades mera.
Då vet jag att det här är lite specialområde för er, men hur ömtålig är stenen egentligen?
Den kan vara väldigt känslig. Och det här har ju att göra med, man brukar ju prata om att det är hur pass stora eller små porer en sten har och hur de är distribuerade i stenen. Så man får tänka sig att stenen ser ut som en tvättsvamp egentligen om man skulle titta på den i nära, på nära håll. Och det är det här många missar, att stenen faktiskt suger in precis allting. Den suger in vatten, den suger in färg, den suger in smuts, den suger in lav, rötter kan krypa in i de här håligheterna i stenen. Så att sten är inte alltid så hårt eller så hållbart som folk tror. Man kan ha en tendens att övervärdera och tänka sig att sten klarar precis allting.
Sten håller liksom.
Ja. Ja. Samtidigt finns det här uttrycket, droppen urholkar stenen. Och det pekar på precis det här att det är vatten som är stora skadegöraren, för det tar sig in i de här porerna och löser upp det som binder ihop mineralerna i stenen.
Jag vet att här finns också lite grann, lite av den här kontroversen om det, för att om man gillar sten så är man inte alltid så förtjust i att den färgläggs.
Nej.
Just det. Så var det ju, ja.
Mm. Varför då? Eller hur?
Ja, det ena är ju att det finns, när man arbetar med konservering så går man ju tillbaka till internationella överenskommelser som Burra eller Venedig-charten till exempel.
Och hur gamla är de här överenskommelserna?
60-talet. Och Burra uppdaterades senast 2013, så att det är överenskommelser som uppdateras lite då och då. Och där så säger man ju att man får bara göra rekonstruktioner om man vet exakt hur det arkeologiska materialet har sett ut. Och problemet med runstenarna är ju att även om vi har en del av de här runstenarna, till exempel då på Öland, där vi kan se hur de var målade, så ser vi ju att de är målade på olika sätt. Och det gör att vi kan aldrig veta exakt hur en viss specifik runsten var målad. Och det frångår vi ju lite egentligen när vi målar i ristningen med rött.
Och det görs det regelbundet? Eller?
Ja, det gör man regelbundet. Och det är också Riksantikvarieämbetet som egentligen, kan man säga vid sekelskiftet 1900, där man börjar utarbeta det här, att runor ska målas i med rött, sjömärken med vitt och gravhällar med svart. Men många tror ju att det där är, det ska vara så, men det är alltså någonting som vi har gjort en tradition av under 1900-talet med att rekonstruera de här ristade stenarna på det här speciella viset. Och det tycker jag man skulle kunna vara tydligare med ibland också på skyltningen runt om i landet. Att det här är en
standard.
Ja, en modern standard. Det här är inte, det är inte så stenen var målad från början. Utan det kan ha sett helt annorlunda ut från början. Men vi vet inte exakt hur.
Vilka färger var det då?
Om jag tänker då på målerisidan. Om vi tänker så som jag har jobbat med färg innan det här. Då är det ju ganska privilegierade objekt som oftast har befunnit sig inomhus. Och de kanske har varit mellan 50 till 500 år gamla. De här objekten är ju A, betydligt äldre. B, som har de stått utomhus under hela sin, eller under den största delen av sin levnadstid. De kanske har återanvänts och grävts ner. De har legat i jord. De kan även ha hamnat i vatten. Chansen att färg överlever detta, färg är ändå lite känsligare än själva stenen, är ju ganska liten. Så det är ganska fantastiskt då om det finns färgspår kvar. Och desto viktigare är det ju för oss att ta hand om dem och ta reda på och bygga på den kunskapen vi redan har om färgsättning av sten av den åldern.
Vad vet man då om? Hur gamla är de här färgsatta stenarna? Var alla stenar färgsatta? Vet man det?
Nej, alltså, jag tror att vi kan ha att göra med skillnad. Men nu är jag ute lite på spekulationsområdet. Men sandsten och kalksten är stenar som vittrar väldigt lätt. Och där kan man använda sig till exempel till gravhällar. Och då kan de ibland, kanske i vissa fall, varit inne i kyrkorna. Men såna här mjuka stensorter, de kan du skulptera väldigt mycket mera i. Men du behöver måla och i princip täcka hela ytan för att en kalksten eller en sandsten inte ska vittra allt för fort. Medan däremot så tänker jag mig att om du har en häll av granit till exempel, så skulle jag kunna föreställa mig, nu får jag betona att jag är stenkonservator och inte expert på hur runstenarna har varit målade från början, utan men graniten behöver ju inte täckas med färg för att överleva. Den är så pass hållbar. Så jag kan tänka mig att du kan välja att måla på ett annorlunda sätt. Om du har en hel häll. Att du faktiskt bara kan måla ristningen. Eller bara en bit runt om ristningen. Du behöver inte täcka in hela ytan, om du förstår vad jag menar. Mm. Medan däremot om du gör en liten gravvård. Så kan man täcka hela stenen med färg. Så jag tror att man har haft lite olika förhållningssätt. Mm. Sen är det lite roligt. Jag är ju klassisk arkeolog till grunden. Vilket gör att jag gillar ju Plinius. Och han beskriver
Plinius.
Då... Plinius, det är samma person som beskriver Vesuvius utbrott 79 efter Kristus. Och han har då beskrivit vilka olika pigment man använder. Och han beskriver när man börjar använda ringar till exempel. Och om man använder guld. Och så. Han var lite sur gubbe. Han tycker att allting är nymodigheter och tycker att allt var bättre förr. Och mycket av det han klagar på när han skriver och beskriver sin samtid. Så man känner igen precis resonemangen som man hör idag. Det här med ungdomar, att de visar inte respekt och folk bara blir förslappade. Och precis så resonerar han då.
Byggs inga riktiga hus längre.
Ja, precis så. Och han skriver bland annat om färg. Att det var så trevligt för att förr kunde folk använda sig av jordfärger. Och då kunde man se att det var en riktig hantverkare. Hantverket var bättre förr. Hantverkarna var mer pålitliga. Medan då på 70-talet efter Kristus. Då har de här nyrika, de börjar gilla pigment från främmande länder. Och då blir det bjärta färger. Så istället för jordfärger börjar det dyka upp sådana här starkt rosa eller gröna eller blåa, så att han tycker att det här är lite
då behöver man
inte, det är vulgärt och man behöver inte längre vara duktig hantverkare, utan då är det en statussymbol att man har ett dyrt pigment
i en skrikig färg.
Och då tyckte han att då, det som man såg med de här nyrika var just det här, att då har ju inte de samma färg och formkänsla, och det är precis samma resonemang man håller på med idag, att ja, ni vet, nyrika, det blir lite vulgärt och det ska prålas och det ska synas att man har någonting som är kostar mer än det som grannen har råd med. Och
man köper upp hus i skärgården.
Ja. Och jag har funderat på om det skulle kunna vara samma här i Norden.
Att någon ny grupp utmanade och kommer.
Man köper pigment när man är ute i Europa och kommer hem med fantastisk färg som kanske då inte går att uppnå med de jordfärgerna som finns lokalt, utan nu kan man göra ett monument som kostar skjortan att uppföra, och så kan man använda de här dyra, lyxiga pigmenten.
Vet du det Katrin, ser man något brott på 1000-talet så händer det här, eller bör man ha
det? Ja, nej, alltså det är nog de där nymodigheterna som han kallar dem för, de har använts väldigt, väldigt länge under lång period, och det som man har hittat hittills på stenarna när man har letat färg, det har ju varit att de har innehållit bly, så att det har varit blyhaltiga pigment. Nu förekommer bly i tre olika starka kulörer, helt olika. Den ena är då blyvitt som många känner till. Sen är det blymönja som är knallorange. Och sen finns det även blysvart variant. Och dessutom så kan det då hända saker med den här. Om den bryts ner eller ligger i fel miljö så oxiderar den till en annan nyans. Så att på analyser idag att veta exakt vilken färgkulör det har varit är lite svårt.
Ja, man kan hitta samma grundämne alltså, så kan det ändå ha varit målat i antingen orange eller svart.
Men kan vi veta om de var väldigt färgglada helt enkelt? Alltså stenarna, för nu, allting som man hittar nu är väldigt jordlikt och murrigt.
Men jag skulle kunna tänka mig att vi kan ha haft något liknande här i Norden. Att när du, för det, man har ju gjort projekt och tittat på kyrkor. Och då vet vi att muralmåleriet till exempel, då har det ju varit sånt där att hittar man ett blått pigment som är väldigt dyrbart så använder man det till högstatusuppdrag. Och Plinius skriver ju bland annat att det här när det är dyrbara pigment, då är det beställaren som måste stå för det. Det kan man inte förvänta sig att hantverken går runt med ett jätteförråd med massa dyrbara pigment, utan det kommer en beställning.
Tilläggskostnader. Ja.
Och här spekulerar jag ju fritt, men jag skulle kunna tänka mig att vi har haft någon liknande situation i Norden. Och sen precis som du var inne på lunchen när vi satt och pratade, vi pratade ju om sånt här även när vi är lediga. Och då pratade vi just om det här med, du tog ett exempel med titan till exempel. Att man kan ändå åldersbestämma utifrån att vissa pigment var inte i bruk under vissa århundraden. Och skulle man hitta ett pigment som är väldigt, ja men det här är ett pigment från 1000-talet och det borde inte ha kommit förrän 1800-talet. Antingen är det ju fel, eller så har man ju gjort en upptäckt som är revolutionerande.
Eller så är det ett senare tillägg, kan det ju också vara. Så det är ju rätt viktigt att veta vad som har hänt.
Då är det synd om man varit där med högtrycksbrytan och tvättat stenen fri från spår.
Det är i alla fall väldigt viktigt för den som analyserar proven att veta vad stenen har varit utsatt för. För det kan finnas grundämnen som man då hittar som härrör från själva rengöringen. Eller från jorden och runt omkring. Vissa pigment innehåller samma saker som sten kan innehålla. Mm. Så att det gäller verkligen att hålla tungan rätt i mun när man sen ska tolka resultat från till exempel svep, elektronmikroskop med mera.
Och när vi tittade på de där runstensfragmenten så var det ju någon liten, nu minns jag inte exakt vilken metall, men det var ju någon som vi pratade om att det här nog kom från en skalpell. Mm. Därför att det borde inte ha varit på stenen annars. Katrin hittade också en lagning som man hade gjort men som ingen hade antecknat.
Låtsats om.
Ja.
Nej, precis.
Så att sånt kan ju dyka upp.
Och ett tuggummi på baksidan.
Ja, eller blyerts, rester från blyerts som någon har ristat i eller någonting sånt där i efterhand för att göra tydligare. Det kan vara allt möjligt.
Mm. Och om du hanterar en sten och har guldringar till exempel så kan du ju plötsligt då få att om du sen analyserar den här stenen så säger du att det har varit guld i närheten av den. Och så handlar det bara om att någon har hanterat stenen med smycken.
Mm. Haft en vigselring på sig.
Ja, precis. Ja. Så det är därför du pratade tidigare om det här brottsplatstänket. Och det är lite samma det här att med analyser. Att väldigt mycket kan ju kontaminera en sten inför en undersökning. Och därför är hanteringen av ett fragment till exempel oerhört viktigt.
Ja, just det. Vi pratade lite här innan om man upptäcker ett brott. Att man väntar på att den tekniska undersökningen som man har sett i alla däckar. Men får vi komma tillbaka lite till det här med ifyllnad. För jag tycker det verkar vara lite grann en motsättning här. Att man ska lämna stenen i så orört skick som möjligt som jag har förstått för att inte riskera att skada den.
Ja.
Och ändå så är man där med penseln hur man nu, vilket instrument man nu använder och fyller i. Vem är det som bestämmer vad som är viktigast? Att man kan tyda runorna eller vilken färg man använder eller hur stenen
Ska man se det till rent juridiskt så står det ju i kulturmiljölagen att det är ju länsstyrelsen som ska ge tillstånd till allting. Så att skulle man hitta en runsten som inte är känd till exempel, då är det ju sin länsstyrelse man ska kontakta. Men sen står det också i kulturmiljölagen att det är länsstyrelserna eller Riksantikvarieämbetet som får vårda eller göra förändringar eller på något sätt skydda fornlämningarna. Det gör ju att imålning som kan göras härifrån, då kan det ju handla om att man vill synliggöra stenen. Och som vi nämnde tidigare, många av de här stenarna har ju tvättats och målats i ända sedan sent 1800-tal. Så att där räknar vi ju faktiskt inte med att det kanske är möjligt att hitta några färgspår. Mm. Men jag ska inte säga helt hundra att det inte är det, för att som vi har pratat om också, tekniken går ju framåt. Man upptäckte ju bara för några år sedan att man kunde hitta egyptisk blå färg på antika skulpturer. Och den är inte heller synlig med blotta ögat. Men syns då tydligt i, nu ska vi se så jag säger rätt, är det ultraviolett? Nej, här får jag titta efter.
Ja.
Den syns i en viss typ av
ljus, genomlysningen.
En viss typ av ljus så kan du se den. Ja, det gjorde man ju som sagt, den upptäckten gjorde man för bara några år sedan. Innan hade man trott att det gick inte att se några spår av bemålningen, utan att även de här antika skulpturerna var så pass tvättade så att vi kan inte hitta någonting av det här. Och så visar det sig ändå nu med ny teknik att jo, men det kan vi faktiskt.
Tycker ni lika om det där med gemålning, eller vad tycker ni själva om det?
Jag håller ju helt med Helene här att måla i försvårar ju helt klart att kunna tolka och överhuvudtaget få prov på någonting som skulle kunna vara ursprungligt. Dels för att man då har kontaminerat med en ny färg uppe på, men dels kanske också för att få det att fästa. Gjort rent ganska ordentligt innan, skrubbat och haft sig, och då kanske bara där fått bort ytterligare spår av eventuell ursprunglig bemålning. Jag tänkte på, bara igår såg jag på ett tv-program Antikdeckarna, där det också var ett exempel givetvis på måleri på trä, tror jag det var, en tavla av Elisabeth den första, föreställande henne, där man konstigt nog, den såg ju väldigt autentisk ut och gammalt målerisätt och så vidare, men de hittade spår av titan på den som då är väldigt ung, om det skulle vara, för man har inte börjat använda titanvit till exempel förrän sekelskiftet 18-19.
Och när levde hon?
Ja, men hon är väl 15?
Ja, det är 1500-tal.
Men då visade det sig sen att det där titanet kom från tvättmedel som man hade använt för att rengöra den. Mm-hmm. Apropå att veta hur man ska tolka det här titanet. Det skulle ju kunna lett till att man säger att den här är helt falsk. Om man inte hade lite mera på fötterna.
Ja. Och därför är det viktigt också, det här andra som vi tog upp just under konferensen, det är ju att vi pratar om dokumentationen. Mm. Att det är väldigt viktigt att man faktiskt har noterat sånt här med rengöringen, vilka metoder använder jag, eller vilka kemikalier använder jag, eller vilken stål, använder jag en stålborste eller en syntetisk borste, eller, för det är samma sak där, att precis alla verktyg eller redskap som du använder, eller beroende på vilken rengöring du väljer, så lämnar du ju någon sorts spår av grundämnen eller mineraler på ytan.
Så man för en vårdjournal helt enkelt för varje enskild sten. Var finns de här journalerna? Vem sitter med de mapparna?
Det där är faktiskt ett bekymmer som det är idag. Utan, vi har kunnat titta på att många av de här... Vi vill ju höja lite standarden vad det gäller vad som antecknas där. Och det är ju där standarder kommer in.
Ja, det är ju min käpphäst. Mm.
Mm. Att alla gör likadant.
Att alla gör likadant och dokumenterar på samma sätt. Som till exempel om vi tänker just provtagning, så är ju där också väldigt viktigt att man dokumenterar var någonstans provet är taget, vilka förhållanden det har varit runt omkring medan man har tagit provet, om man har gjort några iakttagelser kring sprödhet eller hur fast spåren sitter och så vidare. Allt detta antecknas, datum, vem som har tagit det, för att sen kunna tolka resultaten på rätt sätt. Ju mer den som sen utför analysen vet om vad objektet har utsatts för och provet har utförts för, vilket verktyg det har tagits med, som till exempel kan det finnas skalpellspår som kan störa lite
moderna
grann.
Metaller eller det är legeringar. Så viktigt.
Har ni något sånt där skräckexempel på hur man har hanterat?
Nej, jag bara tänkte att det som vi har kunnat se i många rapporter som är gjorda eller som fortfarande görs om i Sverige, det är att man väldigt ofta glömmer bort att precisera sig. Man skriver att jag gjorde ren objektet eller jag målade i, och så glömmer man att skriva, ibland skriver man att jag målar med rött, och det är ju inte att beskriva vilket material man har använt, det är ju att beskriva en kulör, och knappt att man har gjort det ordentligt om man skriver att jag tog röd färg, det kan ju vara precis så att väldigt ofta blandar man ihop kulör och färg, så det är det ena dilemmat, och sen det här med rengöring, att alla tror att det finns en rengöringsmetod. Men det kryllar ju av rengöringsmetoder. De kan vara mekaniska, alltså med borste. Eller det kan vara olika kemikalier. Och då måste du ange vilka kemikalier du har haft. Eller det kan vara... ibland så väljer man att rengöra sten genom att gräva ner det, till exempel. Ibland använder man...
gräva ner sten?
Ja, för att få påväxten att dö helt enkelt. Så att, och därför räcker det ju inte bara att skriva jag gjorde rent. För då sitter man ju där sen med... Mm. Om man ska göra en analys och så ska du försöka gissa vad den här rengöringen gick ut på.
Jag backar lite. Man gräver sig ner i jorden eller är de...
Ja. Ja.
Är det väldigt viktigt av vilken typ av jord eller ska det vara sand? Eller
det, nej, utan man... det har varit till exempel när det gäller gravvårdar eller gravhällar så har man ibland valt att gräva ner dem där de finns helt enkelt. Att man gräver ner dem ett tag för att...
kväva det som växer.
Ja, för att kväva det som växer.
Hur mår våra runstenar generellt? Går det att säga så om man jämför med för 30 år sedan? Du pratade om att landskapet växer igen. Mm. Samtidigt så ökar kunskapen.
Ja, det man kan säga det är väl att stenar når ju en sorts break-even. Att i början så åldras eller vittrar sten ganska långsamt. Sen kommer det en punkt när det går väldigt fort vittringen. Att har stenar uppnått en viss ålder eller ett visst vittringsstadium så kan det gå med en otrolig hastighet. Och det där är ju det som jag tycker att många missar. Att man tänker sig att ja, men den har ju hållit i 600 år redan eller 400 år eller någonting. Men ja, det har den gjort. Men det är nu den har passerat den här bäst före datumet. Och nu kommer vittringen gå fortare.
Vi tänker nog att sten är ett evigt material eller att det är tidsrymder som inte vi ändå uppfattar. Man tänker att det tar miljontals år innan det händer någonting med sten, men så är det alltså inte.
Nej, men delvis är det ju det man... Det är någon sorts pågående löpande arbete där att ständigt liksom inventera hur fornlämningar generellt, hur de mår eller hur byggnader mår. Eller, så det är svårt att... Man kan inte sätta någon procentsats att 25% mår jättebra. Utan man får försöka liksom titta på det och... Så det är någonting vi arbetar på, att försöka inventera och försöka bilda oss en uppfattning. Men jag har inga siffror jag kan presentera.
Men jag vet att du har jobbat en del med det här med runstensfaddrar också.
Ja.
Och vad kan en runstensfaddra göra? Ska vi säga någonting om det?
Ja, det var ju ett system som började 1992. Och då var ju tanken just det här att om du har... vi brukar ibland benämna det som djuprengöring. Det här när du har försökt få en sten att se ut som den är som ny. Det vill säga när ytan är helt död. Vilket jag här måste passa på att säga att det är lite av en anomali. Det är som att försöka få en rabatt utan ogräs. Det som jag nämnde tidigare, är det ren luft så är det naturliga att det vill växa. Det gör ju det på naturen. Det finns inga tomma rutor där du plötsligt kan få det att vara stendött. Då har du ju gjort något fel. Då har du ju något gift där om det är någon fläck där det inte vill växa. Och det är ju samma med sten. Så naturligt sett så ska det växa på sten. Men det har i alla fall gjort att när man har rengjort stenar då med stenkonservatorer från Riksantikvarieämbetet, då har man velat ha runstensfaddra, alltså någon som bor i närheten av stenen som då har kunnat gå dit och ta bort löv eller fågelspillning eller se till att stenen inte har blivit påkörd. En del är ju nära vägkanter eller så att plogbilar kanske har liksom riskerat att köra för nära om den står i en snödriva i en dikeskant och sånt där. Så det var tanken lite med faddran, att de dels ska kunna hålla undan löv eller högt gräs eller sånt som bidrar till att det växer. Men också då skulle kunna rapportera in om det ser ut som det har hänt något akut. Eller.
Men då är det i huvudsak det runt omkring som man åtgärdar, så att säga.
Ja.
Alltså stenens absoluta grannar i form av små träd eller små buskar.
Sen hade man ju, man har ju tidigare bett runstensfaddrarna att tvätta sin sten en gång om året och då ta ljummet kranvatten och en mjuk borste och försöka borsta bort en del av laven och mossan. Det finns ju både för- och nackdelar med det. Som sagt, granit och gnejs är ganska hållbart. Men har du en sten som har börjat vittra, man säger att den sandar eller grusar, det vill säga att det har börjat lossna partiklar på ytan, då får du ju absolut inte borsta. Så där skulle jag egentligen vilja ha... Där skulle det behövas att man visste exakt hur mår den här runstenen. Kan vi rekommendera en borstning här? Problemet är ju när man har väldigt många faddrar att man lätt generaliserar och säger har du granit, skrubba på bara.
Mm.
Men skulle man vara petig skulle man ju behöva besöka just den stenen och ändå titta, ja, men är den i bra skick eller inte?
Men här finns ju också en massa lagar och regler kring vem som får göra åtgärder på runstenen. Men vem som helst som hittar en sten som ser lite skabbig ut. Eller man ska säga.
Det står ju i kulturmiljölagen att ansvaret för fornlämningarna delas av alla. Så att vi alla egentligen får engagera oss och får skydda dem.
Men vem frågar man om man tänker att nu borde nog det här göras?
Länsstyrelsen är det som man ska börja med i alla frågor kring fornlämningar. Mm. Vi kan ge råd och stöd härifrån. Men det är länsstyrelserna som är tillståndsgivande myndighet. Och det är därför det är bra att ändå börja med dem.
Vägsalt har jag skrivit upp här på min lapp.
Ja. Nej, det är inget bra.
Det är inget bra?
Det är inget bra alls. Nej.
För någon sten alls?
Nej, precis. Nej, det är ju en sak också som man måste informera om. Apropå det här som vi nämnde tidigare då, att sten suger. Att med klimatförändringarna som är på gång nu så räknar vi med mycket blötare vintrar och längre växtsäsong. Och det gör att stenarna kan vara mycket mer mättade med vatten. Och jag nämnde de här porerna, så stenarna suger in vatten och med vattnet så vandrar salt in i stenen. Och får vi då en frostnatt så sprängs stenen och då kan det alltså en bit av ytan fara iväg. Och då kan vi ju förlora en del av ristningen. Så det där är lite bekymmersamt med vägsalten. Och så likadant, du nämnde ju tidigare här att en del runstenar kan ju vara inmurade i kyrkor eller de kan stå på kyrkogårdar. Och det finns också dilemmat ibland att man vill salta för att folk inte ska halka när de ska kliva upp i trappen och kliva in i kyrkan eller på gångvägen fram till kyrkan kanske man saltar.
Vilka sten är känsligast för salt då?
Ja, det beror ju som sagt på porerna, hur stora de är. Men generellt så säger man ju att det är kalk och sandsten som är känsligast. Men det finns som sagt granit och gneis som kan vara känsliga om de redan har skador som är på gång eller om de har stora porer i sig.
Katrin, du pratade någonting om att det finns ett arkiv här. Du pratade bland annat om puts från Stockholms slott.
Ja,
berätta någonting om det där arkivet.
Ja, det är faktiskt prov som har samlats in här på myndigheten under de åren där vi jobbade aktivt med både konservering och uppdrag av undersökningar av olika slag. Och det arkivet, provarkivet, det håller vi nu på att försöka få tillgängligt. Och en förutsättning för att det ska kunna bli tillgängligt och användbart, det är ju att man för provets del som då kanske ligger i en påse eller ett provrör har medföljande dokumentation så man vet var det kommer ifrån. Så mycket som möjligt även där då. Om det kommer från Stockholms slott, vilken plats på slottet exakt. Varför tog man det? Vad var frågeställningen? Vad har man kanske fått för resultat tidigare vid tidigare analyser? Och allt detta ska då så småningom kunna gå att rekvirera i min vision. Att om man där ute i landet har något objekt som man jobbar på och tänker, finns det något liknande som ni har prov ifrån här, så ska man kunna ta del av analysresultat och kunna jämföra med nytagna prov.
Nu är ju putsen på Stockholms slott, den är ju också från modern tid, så att den men här har man ju gått djupare och inte på liksom det yttre.
Och det här är dessutom prov, inte bara från byggnader men också från andra objekt som textilier, till exempel kyrkliga textilier, en del bemålad träskulptur med mera. Det finns väldigt mycket. Och de är då relativt väl dokumenterade så de går att använda. För några år sedan så var det också, de är också från en del större forskningsprojekt som har genomförts vid Riksantikvarieämbetet. Bland annat gjordes det för några år sedan ett projekt omkring Mandelgrens pigmentsamling som finns vid Konsthögskolan i Stockholm. Och bland annat hans pigment och färgämnen, bindemedel med mera undersöktes då. Och små mängder av dessa finns då kvar också i vårt provarkiv, inklusive en hel del analysresultat som är gjorda på dem. Så att när vi till exempel har gästkollegor med färgfrågor så brukar de väldigt gärna just vilja titta på de proverna för att kunna jämföra om de har, säg, 1700-tals eller 1800-tals måleri för att jämföra.
Mm. Hur många prover sitter du på?
Ja, jag har inte räknat dem, ska jag säga. Men det är många.
Men jag bara tänkte där igen för att återknyta till rekonstruktioner och det här med att det finns prover som är tagna tidigare. Och varje gång man ska göra en rekonstruktion så hamnar man ju i det här dilemmat, vilket århundrade eller vilken tidpunkt ska vi välja? Vad har vi dokumentation för? Och det skulle ju kunna gälla runstenar, det kan gälla fasader. Eller, ja, men ska vi välja hur den såg ut år 1250, år 1325, 1492 eller 1822? Det finns hela tiden en massa olika tidpunkter som man skulle kunna välja. Och det är ju det som är viktigt också med de här proverna då, när de är bevarade, att vi faktiskt kan se att ja, men den här, vid den här tidpunkten, då hittar vi de här pigmenten eller de här bindemedlen eller den här kulören. Eller. Mm. Men det hänger ju också på, apropå att man har god dokumentation på proverna, så man inte sen gör en soppa av vad som är... man pratar ibland lite slarvigt så där om ja, men, vad är originalet? Ja, men den kanske har blivit förändrad hela tiden.
Det finns många original.
Ja, och det kan ju vara samma med runstenarna. Att, när man uppförde ett monument eller en minnessten så kanske man hade ett par dyrbara pigment som man hade införskaffat speciellt i tillfället. Men 3 eller 4 generationer senare kanske inte hade de här dyra fina pigmenten, utan då kanske man fick ta det man hade till hands och fick göra en nödlösning. Eller så kanske man målar om och hittar någonting helt annat.
Det har kommit ett nytt mode.
Det kanske kommer ett nytt mode. Och ibland nya pigment som är en ny statussymbol. Och det som jag tyckte var kul med de här pigmenten igen, för att hoppa tillbaks dit, det var ju också att vi kunde se att målningarna, sättet man har målat på, inte alltid följde ristningen på runstenarna, utan man faktiskt ibland har målat på ytor som är släta. För annars så tänker man ju hela tiden att färgen ska på något sätt följa det ristade spåret i fördjupningen.
Varför har man gjort så?
Skydda stenen.
Ja.
Och kanske få någon verkan mellan, skillnad mellan ristning och ytan.
Eller så kan det vara sekundärt. Någon har velat, ibland är det ju faktiskt så, det måste ju erkännas som skulptör, man kan hugga fel ibland. Ja. Och då kan man ju faktiskt justera det med färg också. Mm. Så att man faktiskt kan ändra motivet eller förbättra eller förändra eller måla på ett sätt så att det man har gjort fel inte är synligt på håll.
Mm. Vilken färg står sig bäst över tid? Om man går det att säga? Är det dagens
falubörda? Du får mig inte att säga plastfärg i varje
fall.
Epoxifärg?
Ja, det skulle man ju kunna säga, men den är ju då kanske å andra sidan fel att använda för att den är helt oförstörbar. Eller den sitter längre än själva stenen kanske. Stenen är borta, men epoxin är kvar.
Det är faktiskt lite pinsamt. Man har rekommenderat det från Riksantikvarieämbetet därför att folk har frågat om underhållsfritt material. Och då var ju frågan, vilken färg behöver man inte underhålla? Och då var ju svaret epoxy.
Och när kom epoxyfärgen?
Jag är inte säker på, men det här är ganska sent som de här rekommendationerna. Mm. Jag undrar om inte jag såg den här rekommendationen från tidigt 90-tal. Jag får titta igen för säkerhets skull. Men alltså det är ganska sent i Riksantikvarieämbetets historia. Så. Men det är lite också det här som du var inne på. Det beror på hur man ställer frågan. Frågar man efter ett material som är underhållsfritt så kan man få ett svar som vi som konservatorer tycker är helt uppåt väggarna.
Men däremot tycker vi ju inte att det är något fel att ha en färg som bryts ner. Som är svagare än ursprungligt eller och framförallt än underlaget. Vi tycker ju det, om man nu ändå har målat i ett flertal gånger, så är det bättre att man gör det med en färg som inte håller så himla länge.
Så det är något av en tumregel, att färgen ska vara
lätt att ta bort. Den ska vara lätt att ta bort helt enkelt.
Alla lagningar ska vara svagare än själva kulturarvsobjektet. Mm. Och det är jätteviktigt. Och där kan vi ändå märka nu tyvärr, just med det här att folk vill spara pengar, så kommer det här frågan. Men kan vi inte ta ett material?
Vilka är folk i det här fallet?
Vi har ju stöd och rådgivning, vilket gör att det ringer väldigt många. Det kan vara allmänheten, det kan vara museer. Det kan, väldigt många, de säger ju inte vem de är, utan de ringer och har en materialfråga. Och då kan det vara just sånt här, ja, men jag skulle vilja laga det här och, eller måla. Och då är ju som sagt grundprincipen för en som konservator är ju att det vi påför ska alltid vara svagare. Mm. Just vad det gäller sten så har du dilemma att man... man pratar om att man lusar i, vilket betyder att om du har en sten och så har det vittrat på ett parti, så kan du ibland bli tvungen att helt och hållet ta bort just det partiet där det vittrar. Och det säger man att man lusar i när man stoppar i ny sten i en fasad till exempel, eller i en portal eller någonting. Och det man har märkt då, det är att om du väljer att ha en sten som är mycket hårdare än omkring varande sten, så vittrar den gamla originalstenen fortare.
Du sliter helt enkelt ner den.
Ja, och det har att göra igen med hur det suger. Mm. Så att det blir då den äldre stenen som suger mer av vatten och som alltså blir mer utsatt för frostsprängningen. Och jag måste få ta upp en sak som jag...
Kommer du ta upp vad som helst
här? Jag bara kände nu här också. Nej, det är många som hör av sig och som... Runstenarna kan ju stå precis var som helst. Ibland står den på tomter, ibland parker. Men det jag vill komma åt, och det gäller även gravvårdar. Det finns ett bekymmer när folk planterar blommor framför sten och sen står och vattnar sina blommor. Du pratade om vägsalt, att det kan komma upp i stenen. Och det är ju samma, du står och gödslar din lilla blomsterrabatt framför din stensockel på din byggnad eller framför en gravsten. Och det sugs upp. Och du kan också få mera påväxt på stenen och du kan få mer frostsprängningar. Så att inte stå och vattna någon rabatt med petunior runt runstenen.
Hur ska man göra då?
Om du ändå vill ha blommor.
Mm, ja.
Ja, det ena är ju att i regel, om du inte håller på med gödsel och vägsalt och såna här saker. Då kan du ju vattna lite grann om det är sommar. Men det viktiga är just att du inte vattnar när det finns risk för frostnätter. Och det andra är ju att i vissa fall så kan du ju faktiskt ha en kruka. Eller du kan, beror lite på vad vi pratar om för objekt.
Men inte bäst att ha den en liten bit ifrån stenen,
ja,
då i
precis,
alla fall.
Precis. Och pratar man stensocklar så, är det ju, så brukar man ju absolut säga till att inga rabatter runt huset. Ta gärna rabatterna en bit från huset, men aldrig direkt runt grunden. Och det är ju precis samma anledning. Man ska inte stå och vattna runt.
Är detta ett problem på kyrkogårdar också, tänker jag?
Gravstenar. Ja, det kan det vara. Ja, absolut. Jag har sett mycket exempel på tokigheter som man gör på
Om man har en sån här fråga. Du sa att det finns rådgivning. Är allmänheten... Har vi någon öppen linje för det?
Ja, man får, vi är ju statlig myndighet, så man får ju ringa och fråga om materialfrågor.
Och vart hör man av sig då?
Ja,
till växeln.
Ja, det kan man ju börja med att säga. För det är ju lite beroende på vilken materialfråga man har. Så det kan man absolut göra.
Mm. Vad jobbar ni med just nu?
Standarder. Ja. vi pratar ju lite om det här med när man tar prov och dokumenterar det på rätt sätt. Och det finns en europeisk standard för det. Vi är som myndighet betraktat ganska involverat i ett arbete som handlar just om att ta fram standardmetoder för just kulturvård som funnits i cirka 10 år, lite drygt. Och det tar mycket, mycket tid. Och där är bland annat nu en ny arbetsgrupp på gång som ska titta på standardmetoder för undersökning av arkitekturbundna ytor. Och det kan även gälla sten då. Då är det internationella experter som möts och kommer fram till vad är best practice i respektive land, och så kommer man fram till en kompromiss och så småningom blir det då en
så sammanfattas det i en rapport som alla läser,
ja,
eller hur?
Det blir en standard.
Och där är det ju fina i kråksången att vi är en massa olika yrkesgrupper. För kulturvård, ja, vi är ju en massa olika yrken och utbildningsbakgrunder, och folk kommer in från olika håll och då hittar man ett gemensamt språk eller gemensam rapportskrivning eller hur man ska ta prover.
Man ska dokumentera hur man kanske ska till och med planera. Det kommer komma en kanske som, inom kort, som kommer handla om hur man ger uppdrag för beställare.
Ja, upphandling.
Upphandling, ja. Och olika åtgärder. Att man helst ska ha en vårdplan innan man sätter igång med akuta åtgärder. Bara för att en skada har uppstått väldigt akut så är det inte självklart att det är kostnadseffektivast att börja laga den på direkten, utan det kan vara mycket bättre om man tar sig lite tid, har en plan, riskbedömningar, kanske kollat om av landskapet runt omkring att man kan göra insatser som
där igenom. Vi pratar om tillståndsbedömning, just att om det är en uppdragsgivare, en uppdragstagare, så måste du först titta på hur objektet mår innan du börjar göra någonting. Därför att skulle de här två bli oense och man tror att en skada har uppstått, har man inget dokument som är gjort innan du började arbeta på objektet, så då står ju ord mot ord. Men har du gjort en tillståndsbedömning först där du exakt har ritat in vilka skador som finns, vilka partier är känsliga, vad, och man verkligen kommer överens om vad man ska göra, då är det större chans att du har ett bra avtal sen och inte blir oense om vad som faktiskt ingick eller vilka skador som var där från början.
Det låter som det skulle kunna vara lite frustrerande där med att man väntar och ser om det blir värre, om man märker att någonting har blivit skadat.
Det är som man ofta resonerar, men det kan ju bli... Alltså nu vet jag inte om Sten är ett sånt där bra exempel, men inom byggnadsvården så går ju åt väldigt mycket pengar för renoveringar och restaureringar i hela Europa. Det har man iskalla siffror på. Det är mycket av den totala byggbranschens omsättning som läggs på renovering och restaurering. Och man då ponerar, då är det ju ett ganska tydligt förändringstryck på byggnader, framförallt interiörer. Ytterna kan vara, fasader kan ha ett visst skydd, men det inre har knappast det. Ju mer man förändrar där inne, desto färre saker kommer bli väldigt gamla. Renoverings...
Tänk på kök nu. Ja, det finns inte ett gammalt kök kvar någonstans. Folk river ut och på stort.
Alltså, ponera att man har att de försvinner, inredningsdetaljer med mera, så är det ju desto viktigare att man dokumenterar det på rätt sätt, så vi åtminstone
vet vad som inte finns längre.
Ja, faktiskt. Men jag skulle vilja återknyta till en annan sak. Det var just att du nämnde att det här är ju ett europeiskt samarbete, men det som jag tycker att många verkar missa, det är ju att de här standarden när de blir antagna i Europa blir de svenska.
Automatiskt,
ja.
I det här samarbetet, så att säga.
Nej, överhuvudtaget. Alltså alla europeiska standarder blir per automatik svensk. Mm. Oavsett om Sverige har varit med i att utarbeta dem eller att svara på remissförfrågan om de är bra eller dåliga. Så oavsett detta så blir de... Om de blir antagna som europeisk standard så blir de automatiskt svenska. Så det är därför som vi på Riksantikvarieämbetet har valt att vara ganska mycket med.
Just det.
Så då kan man påverka det. Ja, istället för att vi bara får en standard som vi inte är nöjda med.
Ja, just det.
För det går inte sen när den väl är antagen och säger, men det här var ju inget kul. Ja.
Och i den bästa världen så håller sig alla till den här standarden sen, så att man får en jämförbarhet över Europa. Eller?
Ja, det är tanken att då ska ju rapporterna faktiskt vara jämförbara.
Standarderna är ju till för att främja handel över gränserna, även med tjänster. Mm. Och inom byggbranschen särskilt så använder man sig ju dagligen av olika standarder, och även för alltså för elinstallationer, standarder. Mm. Så att det är väldigt bra om kulturmiljövården har något liknande dokument som enligt standardmall är utformat, som man kan lämna över när det gäller kulturhistoriska byggnader till exempel, att då måste ni tänka på det här.
Och vi hade ju den här standarden för problemet är ju annars att just vad det gäller ombyggnad, om vi nu är inne på byggnader istället för runstenar, och det har ju att göra med att eftersom byggbranschen redan använder sig av standarder, så tar man ju då standarder som finns för nyproduktion. Mm. Och det är därför det är viktigt att vi inom kulturvården börjar ta fram standarder som gäller för ombyggnad av känsliga kulturarvsmiljöer. Så att vi faktiskt får andra värden. Och det ena var ju just det här med vibrationer, var en sånt exempel där det blev en diskussion nu i samband med de här arbetarna i Stockholm. Där man kom fram till att vi kan inte ha samma gränsvärden för ett nybyggt hus jämfört med en gammal kyrka från 1200-talet eller från 1600-talet. Det är helt andra förutsättningar, och därför måste vi ha olika standarder för vilka nivåer som är acceptabelt. Och det är ju samma med provtagning.
Skulle generellt en äldrekyrkan var mer ömtålig för vibrationer, eller går det att säga?
Ja, det är ju andra, precis. Därför att det ena kan ju vara det här att händer det någonting, blir det en skada? Blir det en sorts skada i en nyligen uppförd byggnad, så kan du i regel hitta ersättningar. Du kan ordna en ny dörr eller du kan ordna ett nytt fönster, för det finns kanske fortfarande på marknaden. Men det blir ju speciallösningar på en gång när det är en medeltida byggnad som drabbas. Och som sagt, har du en skada som redan existerar, sprickor som finns eller någonting, så kan det räcka med mycket lägre nivåer av vibrationer än. Och vad det gäller provtagningen, så hade vi ju det här dilemmat att ja, det är ju så enormt små prover man kan ta på ett kulturarvsobjekt. Om du pratar om sten, så kan du ju på en ny sten, så kan du ta ett prov som är 1 meter gånger 1 meter. Mm. Det vill man inte att någon går och gör på Kungliga slottet, att någon sågar ut en
precis.
Ja. Och ja, som sagt, dina prover är ju inte, det är ju knappt som man får nysa i närheten av dem. Ja, de är ju borta.
Det är olika beroende på storlek förstås.
Beroende på vem som nyser, eller vad säger man? Ja, jag tror vi ska börja avrunda oss här. Ja, en liten fråga har jag. Jo, min enda erfarenhet av färg och måleri, det är ju, jag har ju målat så här tennfigurer när jag var liten. Mm. På olika tenn, plast och bly kanske till och med. Mm. De har ju blivit, alltså det är, har ju stått sig då 25 år och, över tid liksom. Men det är väldigt så här pojkrumsdammiga kan man säga, om man skulle plocka fram dem nu. Hur skulle en lyckad rengöring av dem se ut? Vattenbaserad färg?
Det är vattenbaserad färg på dem.
Ja, då ska du ju inte använda vatten då.
Ja, det
är uteslutningsmetoden. Så.
Då har du inte tops eller en liten mjuk pensel? Eller?
Mjukaste tandborsten kanske?
Nej. Det finns pensel skulle jag nog säga. Lite mjukt borstning.
Men det är ju det där, du måste få ta tid. Det är det man ofta missar. Apropå som du nämnde tidigare, man vill ta högtrycksprutan och snabb spola och så är det klart.
Ja, och då försvinner.
Men du sa ju någonting här redan. Ja. Alltså, du sa ju, det gäller ju att veta vad du har målat med.
Ja.
Och det visste du. Mm. Det var vattenlösning. Alltså kan du utesluta en rengöringsmetod.
Utom just de här, tror jag, metallic, alltså så här lite brons och silver och guld, de kunde nog vara något starkare. Mm. Och då vet jag inte riktigt.
Mm. Det är precis det där vi vill ha rapporter för, dokumentation, att man skriver vilket bindelmedel man har använt, för då kan vi konservatorer bedöma vilket lösningsmedel de här färgerna är känsliga för.
Tack så mycket för att ni kom hit. Katrin, är du övertygad? Är det färg eller sten som gäller?
Nej, jag tror faktiskt att färg och sten kan existera i samklang. Så gör vi här.
Ja. Jag måste ju hålla med.
Tack för att ni lyssnar på K-podd. Vi finns att ladda hem på iTunes och vi finns också på K-blogg. Det dröjde lite lång tid här mellan 3:e och 4:e avsnittet, och vi lovar här med högtidligt att det inte ska dröja allt för lång tid innan vi är tillbaka med 5:e avsnitt av K-podden. Vad det kommer handla om, det får ni se då.